Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkommen till veckans viktigaste intervju. Jag är Simon, radiopratare Svensson. Vad kul att du lyssnar idag, för idag sponsras den här podden av Interaktionsdesign och innovationsstudion Unsworn Industries. Unsworn Industries designar och producerar interaktiva och precis lagom ofärdiga system och miljöer. Om du går in på deras hemsida idag så har du chans att vinna en kram och en banan. Så gör det. Unsworn.org. Men först ska du lyssna på det här avsnittet av veckans viktigaste intervju, för idag har jag Anja Gatu här och jag tänkte fråga henne om fotbollsvåld och fotbollsbengaler och fotbollsvåldtäktsmän och fotbolls-VM, alltså fotbollsvärldsmästerskap. Va? Vad sa du? Vet du inte vem Anja Gatu är? Nej, okej. Men då ska jag berätta det då. Ja, då gör jag väl det. Anja, du får vänta lite. Jag ska bara berätta vem du är. Är det okej? Okay? Hon nickar. Anja Gatu är sportchef på Sydsvenska Dagbladet, oberoende liberal. Helt oberoende liberal skriver hon alltså om sport. När hon började som sportkrönikör på Sydsvenskan var hon 24 år och då sa alla att hon var rekordung. Nu är hon inte rekordung längre, nu är hon nog bara vanligt ung. Men å andra sidan har hon blivit chef, så hon kanske är rekordung chef, jag vet inte. I vilket fall så har hon det svenska rekordet i att vara ung, och det är inte dåligt för en sportchef. Anjas karriär som journalist började när hon var 12 år. Då skrev hon brev till Mats Olsson på Expressen. Sen hjälpte Mats henne in i branschen. Det låter väl som en solskenshistoria. Ska vi säga tack Mats Olsson kanske? Men enligt ryktet så hjälpte Mats fler ungar in i sportjournalistvärlden. Tydligen är han ansvarig för att Olof Lund sitter och bräker till fyra varenda kväll. Så nej tack Mats. Sen dess har i alla fall Anja skrivit och skrivit, mest om sport men också om feminism med den klassiska boken Fitstim. Men på något sätt lyckades hon även få den texten att handla om sport. Nu känner inte jag Anja, men jag gissar att hon är en sån som på middagar säger: ursäkta, skulle vi kunna prata lite om sport? Eller om idrott? Kipan, det är den här soppan, det är lite sport i den. Kan jag få lite mer sport? Så därför passar hon ju säkert utmärkt som chef på en sportredaktion. Som chef så får hon bestämma att nya unga sportjournalister får åka och rapportera från en innebandymatch i Eslöv, medan hon själv jobbar med att åka och titta på fotbolls-VM. Hon får betalt för att åka till Brasilien och titta på... Hörde du vad jag sa? Alltså det är någon som ger henne pengar. Riktiga pengar som man kan köpa pennor, kanske inte pennor, just med mat och kläder, saker för. Och för det ska hon bara åka till Brasilien och titta på VM. Det är en sjuk värld vi lever i. Men innan hon gör det ska hon vara med i veckans viktigaste intervju. Så jag säger hej, välkommen till dig då, Anja.
Tack.
Vad trevligt att du vill vara med. Ska vi prata sport?
Det brukar jag göra.
Men vi ska också prata, när jag var lite så ville jag också bli sportjournalist. Jag tyckte det verkar så himla fräckt. Men sen tror jag även riktigt när det var jag blev lite äldre så insåg jag att det vill jag ju inte.
För att?
Det är ju bara på låtsas alltihopa. Det är inte
nej.
På riktigt.
Det är det ju inte.
Det är som att skriva om Days of Our Lives.
Nej, ja, på sätt och vis är ju sportjournalistiken lite lik nöjes- och kulturjournalistiken, men jag tycker att den är på riktigt också.
Ja, men jag menar att sport är ju som en stor såpopera.
Ja, men
inget som händer betyder ju någonting.
Jo, det betyder jättemycket för jättemånga människor. Jag tycker att det är så fascinerande att det gör det. Det är ju det någonstans. Jag ser på min tvååring till exempel, så fort hon fick se en boll första gången så bara började tindra hennes ögon och hon började skratta hysteriskt och bara hoppa upp och ner. Och det är likadant fortfarande.
Ja, men din tvååring blev säkert helt hysterisk över en kloss också.
Nej, inte
men du
alls.
Skriver ju inte om
inte
klossar.
Inte alls på samma sätt alltså. Och det som jag också tycker är fascinerande är att jag reser väldigt mycket både privat och jobbet, och vart jag än kommer så finns ju detta enorma engagemang och passion för idrott och framförallt för fotboll.
Har du också det här engagemanget?
Ja.
Vilka sporter gillar du inte?
Boll. Ja, men det är faktiskt det enda som har varit tråkigt att bevaka. Jag bevakade SM-finalen i boll en gång och det gick så fruktansvärt långsamt. Men det var helt omöjligt att hålla koll på ställningen.
Jag tycker inte det är kul.
Nej, curling är ju jättespännande.
Men det är ju exakt samma sak. Nej. Man kastar till en liten...
Nej, i curling ser du ju vad som händer. Du kan ju följa spelet. Och jag gissar att boll kan man säkert följa om man tittar på tv. Så förstår man vilka av kloten som hör till vilket lag.
Ja,
men följer du live så är det helt omöjligt. För alla är de här liksom kromfärgade kloten. Så att man sitter och håller koll och tror att man vet vilket klot som hamnat var vilket lag. Och sen kommer ett klot och bara smäller sönder alltihopa så att de sprutar åt olika håll och så är man helt lost igen. Och så tar den här finalen flera timmar. Det är jättevarmt. Man får inte röra sig överhuvudtaget för då stör man koncentrationen. Jag tycker inte så kul att spela heller.
Nej.
Boll alltså.
Okej, boll, men längdskidåkning. Det är trist.
Roligt. Nej.
Okej. Men annars är det genuint intresse för alla sporter i princip.
Ja, kanske inte från allra första början, men så fort jag sätter mig in i momenten och förstår mig på själva tävlingen och vad det går ut på, så brukar jag tycka att alla sporter är roliga att följa faktiskt.
Okej.
Kanske sjukligt, men så är det. Men ja, det är klart att vissa sporter är roligare än andra. Och som curling till exempel kollar jag egentligen bara på vart fjärde år när det är OS. Men det är ju en helt oslagbar tv-sport.
Men fotbolls-VM måste ändå vara toppen på ditt yrkes eller på din jobb.
Det är väldigt, väldigt roligt med fotbolls-VM.
Ja. Men du hejar på Sverige, eller?
Ja, lite grann.
Inte så mycket?
Nej.
Det är mer akademiskt, bara gillar lite.
Ja, jag tycker mycket mer om själva idrotten än att hålla på lag. Ja,
för det jag tänkte, du kommer från Stockholm va?
Ja.
Och så fick du flytta hit till Malmö.
Ja.
Du, man sa att du fick börja heja på MFF och MIF och Limhamn Griffins.
Nej, verkligen inte. Nej, och det finns ju de...
Men du måste i alla fall ha mer intresse för de här lagen än för
andra lag.
Ja,
det är klart att det är så.
Men du menar att det kunde ha varit vilka lag som helst?
Ja, det kunde det ha varit. Absolut. Men sen så, jag menar, bara för att man är sportjournalist blir man ju inte heller omänsklig, så att säga. Man har ju fortfarande kvar sina mänskliga egenskaper och känslor och så vidare. Så att det är klart att när man följer ett lag med vissa personer under en lång period och så vidare, så är det klart att man liksom... Om jag tar en spelare som Therese Sjögran till exempel, så när jag kom hit första gången 2002, 12 år sedan är det, och var hon nu 37, då var hon 25. Ja. Alltså, jag har följt henne så otroligt länge. Det är klart att jag liksom tycker
heja
att det
på henne.
Nej, inte heja på henne, men jag tycker det är fascinerande att följa den historien. Liksom. Att ha följt en person så länge, det är klart att man liksom känner någonting för den människan, även om jag
och aldrig skulle... Och även det laget de spelar idag, eller?
Vet jag inte. Jag har ett sånt distanserat sätt.
Men du måste ju titta
sätt.
Mest på de matcherna.
Ja, jag tittar ju. Ja, absolut, det gör jag ju. Men jag har ändå ett väldigt distanserat sätt eller förhållningssätt till de lag jag följer. Jag vill inte bli för nära. Jag vill inte bli för personligt engagerad. Och nu tog vi Therese Sjögran som exempel. Skulle hon vara dålig så skulle jag inte ha problem med att såga
henne. Jag vet inte om jag har träffat en människa någonsin som gillar idrott utan att heja på ett lag.
Nej.
Alltså när det är fotbolls-VM nu så säger alla vem ska du heja på, och så väljer man 2-3 stycken och sen kör man på det.
Ja, jag förstår.
Men du gör inte så.
Nej, jag får ofta olika favoriter där. Jag har
alltså, hållit... Du är medgångssupporter då kan man säga.
Ja, lite så faktiskt. Ja, utan att skämmas det minsta. Nej, men för att absolut. Jag höll ju väldigt mycket på Spanien i senaste VM-finalen till exempel mot Holland.
Ja.
Det var kanske inte
ens
om det
heller.
Jo, men
då får inte du uppleva den här stora glädjen heller, tänker jag.
Nej, det får jag ju inte.
Som jag tänker är det som man gillar med sport.
Ja, fast jag tycker att man kan glädjas ändå. Alltså i de fina prestationer och i att följa ett lag och följa olika skeenden. Men jag tyckte det var otroligt stort när MFF tog guld 2010. Inte för just för att, för att jag blev glad för MFFs skull, utan för att jag blev väldigt glad för staden Malmös skull. Samma dag som MFF tog guld så tog vad säger man? Greps ju även den här serieskytten som jag hade terroriserat hela Malmö under hela hösten. Det var en sån enorm lättnad för hela stan som bara förstärktes av det här guldet, och att sen stå på Stortorget dagen efter med 10 000 människor och liksom fira det här guldet.
Men varför, jag frågar, vad har det med varandra att göra?
Gemenskap.
Nej, att, va? Att de grep en förbrytare,
ja, ja,
och
men så
att
här,
ett idrottslag vann.
Det var två stora framgångar för Malmö. Alltså för Malmö som stad och för människorna i Malmö. Och jag känner ju väldigt mycket för Malmö som stad och för människorna i Malmö.
Mm.
Och jag upplevde det som att de här två sakerna förstärkte varandra.
För det här jag tänker är tydligen lustigt med sportjournalist, att den ska alltid kopplas ihop med samhället på något sätt. När OS i Ryssland så där, så skulle ni hålla på att skriva om mänskliga rättigheter. Så om ni ska leka riktiga journalister helt plötsligt.
Ja, kan man tycka. Ja, och framförallt så läggs det ett väldigt stort ansvar på idrottsutövarna att de plötsligt ska leka diplomater. Och komma och kritisera länderna de befinner sig i och uttala.
Men det känns som att ni generellt är väldigt sugna på att man vill koppla ihop alltid när det står om Liverpool den här säsongen till exempel, så har det alltid stått om 70-80-talets arbetslöshet.
Mm.
Och så tänker jag, det här har inte med
nej.
Steven Gerrard att göra.
Nej, men jag tycker att allt det där har med varandra att göra, för att allt har med människor att göra på något sätt. Mm. Alltså, jag tror inte att man någonsin kan isolera olika företeelser och sätta dem helt utan relation till resten av samhället. Så därför tycker jag att det är viktigt att se hur saker och ting hänger ihop. Och hur sporten påverkar samhället och hur samhället påverkats av sporten och så vidare. Det är ju ett givande och tagande där.
Okej, men hur påverkades Malmö? Jag märks inte så himla mycket. Jag blev glad för att jag hejade på Malmö FF då, till exempel, om vi tar det som med staden Malmö. Det var väl samma stad då
efter?
Nej,
det var en väldigt mycket lyckligare stad, upplevde jag det som. Folk gick omkring och log och var lättade och glada och alla hade på sig sina
handstukar. Det var lättare kanske över att den där lasermannen grevs, men lättare över guldet var väl det?
Jo, det tror jag. Det upplevde jag i alla fall.
Lättnad var snart Helsingborg inte vann.
jag upplevde en väldigt lättnad och stolthet. Och vet inte om det också hade med att göra att, jag menar, Malmö FF är ju på många sätt en spegel av Malmö som stad, om man ser invånarmässigt med etnicitet och bakgrund och så vidare. Och då var det ju ganska uppenbart att den här serieskytten bara sköt människor som hade liksom ett utländskt utseende, ett rasifierat utseende. Och någonstans så tror jag många som kände att det här liksom, det goda hade segrat på något sätt. Mm. Att mångkulturen hade segrat över den ensamma rasistiska galningen.
Jo, man vill ju tänka så, men egentligen är det bara några killar som spelar boll.
Ja.
Men jag tänker att det var roligare förr under kalla kriget, så var det mycket, alltså då betyder en hockeymatch från Sovjet-Tjeckoslovakien mycket mer än själva matchen. Men nu för tiden så vet jag inte, nu försöker man kanske hitta på det som lägga på i efterhand. Sådär. Men, men jag menar om AIK och Elfsborg möts, det finns ju inget däremellan som är...
Nej, däremot så finns det väldigt många, och det är väl det någonstans... Alltså, jag brukar säga att läktarkultur är till viss del ett stort live också. Att man liksom lajvar olika känslor. Så att det finns ju ändå väldigt mycket inom supporterkulturen som går ut på att bygga upp, inte kalla kriget kanske, men ett starkt och tydligt vi och dem. En rivalitet och så vidare. Jag menar,
ja, och det vill du... Det tycker du är intressant att förstärka och beskriva? Eller?
Nej, inte förstärka direkt, men att beskriva det definitivt. Och se vad som händer med de människorna och vad det leder till. Jag tror också att det är bättre att man tar ut det här behovet av att skapa ett vi och dem på fotbollsläktare genom att liksom sjunga sånger och så vidare än att börja hata Borås. Alltså, som företeelse och stad.
Mm. Alla, jag tror inte det kommer en följd av det då?
Nej, jag tror inte det. Faktiskt. Jag tror att, alltså så här, jag tror att
om jag börjar hata ett lag på läktaren så kanske det lättare för mig när jag kommer till staden. Att...
Ja, jag tror att det alltid att det finns individer som inte klarar riktigt av att hantera den skillnaden så att säga. Som inte ser när livet tar slut.
Mm.
Och som tar med sig de här känslorna. Det är helt uppenbart att det är så. Eftersom det finns fotbollsrelaterat våld till exempel.
Men det är ändå värt att upprätthålla livet.
Ja,
mm.
Det tycker jag nog.
För att det är kul, helt enkelt. Men det här, Allsvenskan, det har ju varit lite, om vi pratar Allsvenskan här lite grann, det var speciellt, en person dog innan där i Helsingborg. Mm. Och sen har ju rapporteringen handlat mycket om hur våldsamt stökigt det är på matcher. Tycker du att det har blivit mer våldsamt stökigt i år?
Nej, det tycker jag inte.
Det är bara att det har rapporterats mer om det. Eller?
Jag vet inte om det har rapporterats mer om det heller, kanske.
Jag läste lite om någon som kritiserade dig några veckor sedan.
Ja, det var kanske. Jag fick kritik hela tiden, så jag minns inte exakt.
Ja, men du har lagt upp en sån här Twitter-konversation och sådär.
Ja, just det. Ja, precis. Ja, jo, men visst. Det är klart, alltså... så här... Det har ju den här våren har ju kommit att handla väldigt mycket om... dels om våld i samband med fotboll, men också om lagöverträdelser i samband med fotboll. Alltså det är många som vill sätta likhetstecken mellan att bränna bengaler och att gå ut på stan och slå ihjäl någon med fel tröja.
Mm.
Jag tycker inte riktigt att det finns ett likhetstecken däremellan. Jag ser att det kan finnas människor som gör båda sakerna, men jag tror inte att alla som bränner bengaler är beredda att gå ut och slå ihjäl någon. Vi har trots allt bara haft två, vilket är naturligtvis är två för mycket, och vilket är fruktansvärt. Alltså den där dagen, den svenska premiären i år, när den här mannen dog. Jag var ärligt talat i chock. Jag tror att jag inte riktigt förrän nu har förstått hur... jag vet inte. Det var väldigt, väldigt obehagligt. Alltså. Så det är inte så att jag försöker relativisera det på något sätt. Men jag tror att man relativiserar det om man sätter likhetstecken mellan bengalbränning och liksom firmakultur.
Mm. Nej, men det handlar kanske mer om en nollvision, att nu bara lägger vi av med allt.
Ja, precis. Absolut, och jag respekterar absolut att man vill ha den nollvisionen också. Jag tycker ju att bengalerna, jag menar, det är klart att det finns...
Vad tycker du om bengaler då?
Jo, att det finns en stämningshöjande effekt, det är klart att det finns det, men jag tycker inte att det är värt, om människor ska känna sig otrygga på matcherna, att människor ska få astmaanfall och tvingas gå ut från arenorna och så vidare. Då är inte den stämningshöjande effekten värd tillräckligt mycket.
Om det är två som får allergiska.
Jag är själv allergiker.
Och så får 10 000.
Inte mot bengaler dock. Nej, men så här, jag tycker alltså, överhuvudtaget att pyroteknik och fyrverkeri är ganska obehagligt. Jag är livrädd på nyårsafton till exempel. Så jag är väldigt glad att jag inte står på ståplats bland massa brinnande bengaler. Däremot så är de häftiga att titta på från håll.
Precis som på nyårsafton.
Ja, lite så. Mm. så att jag tycker det skulle vara jätteintressant om man testade det här med lagliga zoner där man kunde bränna under kontrollerade former. Dock så är jag inte säker på att de här bengalbrännarna då skulle nöja sig. För det är ju lite så här, det är kul att palla äpplen så länge man inte får palla äpplen. Det är ju inte jätteroligt att bara äta äpplen. Eller hur?
Nej, det menar att de vill...
Om husets ägare kommer ut med en korg och bara, ni kan ta de här äpplena istället. Nej, då har ju halva poängen minst gått förlorad.
Då slutar man röka om det är tillåtet.
Lite så.
Men,
så jag vet inte om det kanske triggar igång något annat. Om man nu skulle tillåta bengaler, om det skulle hända något annat istället. Det är lite oklart.
Nej, just det. Men jag tänker, men om du nu har skrivit negativt, du får kritik från supporter som fokuserar på det negativa. Sådär. Har du blivit som du har gjort det? Eller har du bara känt som att du vill skriva om det?
Jag tror att jag har fått kritik för Sydsvenskan som helhet snarare än bara för vad jag har skrivit, vilket ju inte är konstigt som jag är sportchef.
För jag tyckte det var tråkigt att vara i Stockholm och någon sa att jag vågar inte, skulle vill gå på derbyt men jag vågar inte. Och då tänker jag på att jag går ut massa matcher, jag ser aldrig något.
Nej,
val.
Precis.
Och då jag tänker jag, då är det ditt fel.
Jaså, men fast jag har ju snarare skrivit ganska många gånger tycker jag att det inte är otryggt att gå på allsvensk fotboll. Okay. Och så fort jag hör precis de här grejerna som du säger, när någon säger så här, för jag hade precis en diskussion den veckan efter att det här dödsfallet hade inträffat, och att jag pratade med någon som sa, vi hade ju tänkt att gå på fotboll nu snart, men med familjen, nu blir det ingenting av det. Jag känner bara, klart ni ska gå.
Mm.
Jag menar, okej, man kanske inte ska stå på ståplats under ett derby med en femåring, det vet jag inte om jag skulle gjort, men det kanske skulle handla lika mycket om ljudvolym och att det är trångt som kan hända.
Det är en folkmassa.
Ja, men precis. Mm. Det kan ju vara obehagligt även om, på Malmöfestivalen, så att säga. Du ställer inte längst fram på en konsert där heller. Ta med din femåring till Roskilde och stå längst fram vid stora scenen.
Mm.
Utan det handlar ju kanske mer om att anpassa upplevelsen efter barnet. Och då säger folk, man ska inte behöva. Men du anpassar ju alla dina upplevelser. Allt du gör, hela livet anpassas ju efter ett barn, när du har fått ett barn. Det är ju inte konstigt heller. Jag blir lite trött på det här att jag menar, att folk är så rädda, höll jag på att säga. Det låter jättehemskt. Men jag tycker inte att vi har skrivit bara om våld och hemskheter. Framförallt så tycker jag att vi genom åren har skildrat supporterkulturen ganska brett och nyanserat. Men det finns också ett problem där vi ofta försöker närma oss supporterna, men inte tillåts att vara med vid olika tillfällen.
Vad är det för tillfällen?
Ja, men vi kanske vill så här göra enkla intervjuer inför matcher, just för att också visa på nyanserna, visa på att det finns olika typer av människor med, visa att det är människor som står på ståplats överhuvudtaget.
Det är individerna som står där.
Precis, men då de här individerna vill inte vara individer, utan de vill väldigt ofta vara en stor massa. Det finns någon form som jag upplever av, jag ska inte kalla det janteffekt, men någonting om att nej, det är inte jag som ska stå i centrum, det är laget som ska stå i centrum. Mm-hmm. Okej, okay. Ja, men visst, jag fattar det och respekterar det, men samtidigt blir det väldigt svårt att skildra en rörelse och en grupp människor nyanserat om de inte låter sig skildras. Förstår jag menar?
Mm.
Utan då blir det mer så här, men ni kan väl komma när vi pysslar och gör vårt tifo. Mm. Mm. Fast det reportaget har vi gjort nu väldigt många gånger. Jag skulle väldigt gärna vilja ta det här ett steg vidare.
Vad är det för steg vidare? Skulle du prata om vad de...
Nej, till exempel, hur laddar du inför match?
Det kan du fråga mig.
Ja, det kan jag också göra såklart. Men kanske hellre hade velat ha någon mer okänd då. Alltså förstår du, någon som inte, alltså som står på ståplats och ja, men vi har haft lite olika såna idéer helt enkelt.
Okej, okay, och då vill de inte riktigt
nej.
Ställa upp. Men det här live som vi pratar om lite, för jag tycker det liksom blir problem för det roliga tycker jag med fotboll och sport är att man ger sig in i det och låtsas att nu är det på allvar här. Men som jag sa innan, alltid är på lek helt enkelt. Men så då, till exempel någon är där, när det blir våld eller när någon dog, då är det ju inte kul att leka den leken längre. Nej, verkligen liksom. Inte. Så då bara kände, vad ska vi göra nu? För nu känns som att nu bara låtsas vi som ingenting lite. Nu, jag har i alla fall fortsatt leka leken.
Ja.
Jag ett tag där tänkte jag, nu slänger jag av. Men sen så.
Nej, jag vet inte. Jag tycker att den här våren har varit väldigt tung faktiskt. Jag tycker inte alls, ärligt talat så tycker jag inte att det varit lika roligt att bevaka Allsvenskan den här våren som jag tyckte tidigare.
Nej, det måste...
Som jag sa förut, jag tyckte att det var fruktansvärt att detta hände. Och jag har också haft svårare att känna att vi bara fortsätter som vanligt. Men jag tycker inte heller att det bara har fortsatt som vanligt. Jag tycker att mycket har hänt, att det har blivit en ögonöppnare för många. Jag menar...
Men du känner inte att leken, som vi var inne på innan, att leken i sig skapar våldet? För det tycker jag liksom, att man ställer upp sig i olika grupper och så säger man, ni är dumma, vi är bra.
Mm.
Och sen när man kommer ut från stadion så kanske jag, då är det klart att det är en del, det finns våldsamma människor menar jag.
Mm. Jo, det gör ju det. Det har ju ändå inte varit jättestora problem. Framförallt har det inte varit problem inne på arenorna. Men, och sen det är klart att det har varit en del problem utanför arenorna. Men jag vet inte.
Du tycker det är värt att fortsätta leka leken att vi är bäst och ni är sämst?
Ja, jag tror inte Allsvenskan skulle vara jätterolig utan den, alltså utan publik och utan starka känslor på matchen och så vidare. Och jag tänker lite så här, när jag såg, nu minns jag inte vilken match det var, men det var någon match jag såg här i våras här borta på Swedbankstadion där MFF har sin hemmaarena. Och så tänkte jag så här, när jag såg den matchen tänkte jag, om jag hade kommit från en annan planet nu. Ja, men så kan man ändå tänka ibland.
Jaha,
eller kanske från ett annat land, eller om jag inte hade någon aning om vad fotboll var. Men de flesta i andra länder vet ändå vad fotboll är, det är inte bara Sverige.
Så du var tvungen att ge dig ut till en planet.
Ja men faktiskt. Mm. Det är extremt få människor på jorden som inte vet vad fotboll är. Trots allt. Om jag inte hade haft en aning om vad fotboll var, jag hade kommit hit och hört att det var problem med våld kring fotbollen, detta konstiga företeelse. Och så hade jag gått på den här matchen. Då hade jag tänkt sig efteråt, problem verkligen, de här spelarna, alltså shit vad de beter sig. Alltså för att...
Vad är problemet menar du? Är det spelarnas fel?
Ja, det är inte för spelarnas fel att det händer saker på läktarna såklart. Men fotboll i sig och idrott också naturligtvis handlar ju så otroligt mycket om känslor. Man ligger ju någonstans hela tiden på gränsen till vad som är tillåtet rent känslomässigt. Just den här matchen, nu minns jag inte vilka det var MFF mötte, men det var otroligt grinigt på plan. Och jag ska inte säga att det var nära slagsmål, men det kändes nästan som att smockan hängde i luften. Jag är ju ganska övertygad om att ingen skulle ha slagits på riktigt, men det var just det där att gå fram och brösta upp sig och mycket munhuggningar, mycket tjafs både med domaren och med motståndaren och så vidare. På läktarna däremot var det ju lugnt. Det är klart att det sjöng sånger och så vidare, men det var ju liksom inte hatsångerna och det.
Du menar att det spreds inte vidare upp?
Nej, det gjorde det inte på det sättet. Inte den här matchen. Nej. Utan då var det just på planen som de här våldsamma känsloyttringarna fanns, så att säga. Och då blir det också svårt. Ska man tillåta de känslorna på planen, men inte på läktarna? Alltså, eller ska vi lägga ner allting?
Ja,
förstår du? Det är väldigt svårt att dra gränsen.
Du, men sportjournalister generellt i alla fall kan säga så här, ja, det här var en bra match. Det smälldes på i närkamperna och det var, visades känslor. Och det är så som att det uppmuntras till en viss gräns. Sen plötsligt, upp, nu blir det fel.
Ja, men precis. Det är ju lite så. Och det är där jag menar med att det är väldigt svårt att dra gränsen. Jag är ju inte de, alltså om vi återgår till den här VM-finalen där jag höll på Spanien, så tyckte jag ju att holländarna var lite för brutala till exempel.
Ja.
Jag tyckte inte att det var en så härlig fotbollsmatch.
Okej, okay, så du menar att man skulle kunna ha kvar känslorna utan att behöva uppmuntra till,
våld? Ja, men
aggressivitet?
Jag tror det. Jag tror absolut det. Men jag tror att, att känslorna måste få tillåtas. Förstår du? Jag tror att det blir väldigt svårt att strypa känslorna, att det är en så pass viktig del utav idrotten helt enkelt. Alltså utan känslor, utan motståndare, utan tävlingsmomentet, vad har du kvar? Då är det ju Malmöflickorna som är kvar liksom. Springa runt i direkt och studsa bollar och
var det så, inte lite så Helsingborg gjorde när de gav ett sånt här kontrakt till sin publik? Vad stod det där? Ni får inte
säga fula ord och hata någon och sånt.
Ja. Vad tyckte du om det kontraktet? Var det?
Jag tycker det verkar framförallt som att det har lanserats lite konstigt. Jag tror ju att den typen av initiativ, att man måste göra det lite mer i dialog med publiken och supportrarna, alltså de som förväntas skriva under det.
Jo, men det är ju lite det vi pratar om ju för jag när det kom, tänkte jag bara att någon gör någonting, men samtidigt var det också att ni förstör ju allt det roliga om jag inte får vara arg till exempel eller upprörd.
Precis, jag tror att det finns andra gränsdragningar att göra där. AIK till exempel, de drog ju in alla sina tröjor där det stod hata Göteborg, eftersom AIK skulle möta Göteborg en vecka efter att den här Djurgårdssupporten hade dött. Och det kan man ju tycka så här, ja, varför tryckte ni de här tröjorna från början? liksom,
istället, ja.
Ärligt talat. Och de hade ju också en kampanj inför säsongen AIK, alltså, som de har ju en gammal sån grej, ni är inte AIK.
Vi är inte ni.
Ja, precis. Vi är inte ni blev det ju i år då, men det har bara varit så här, ni är inte AIK. Liksom, det finns AIK, det finns allt som inte är AIK. Och den kampanjen körde de ganska hårt med ända fram till allsvenska premiären. Jag har inte hört mycket om den sen dess, ärligt talat. För att man någonstans insåg då att det här vi och dem hade gått för långt. Att man kanske inte ska uppmuntra de känslorna ännu mera. Så att på så sätt menar jag ändå att det har blivit en ögonöppnare, tror jag, för ganska många under den här våren.
Okej, men du menar i alla fall att det behövs, men, och gränsen är svår att dra. Men någonstans ska vi dra den.
Någonstans ska vi dra den, framförallt så måste vi diskutera den och liksom prata om vad leder det här till, hur kan vi fortsätta verka för att det till största delen ska vara positivt och att liksom människor ska må bra av att gå på fotboll. Det är någonstans det som är det viktiga. Att människor mår bra helt enkelt.
Ja,
det är jättetråkigt om de inte gör. Och där har ju Djurgården till exempel, dödsfallet har ju lett till att det är väldigt många som har kommit till klubben och velat ha hjälp med att bryta sitt destruktiva supporterskap och velat hitta vägar ut ur det. Och det är ju hemskt att det ska krävas ett dödsfall för att människor ska känna det. Men samtidigt klart att det är bra om det får någonting positivt med sig. Och det är där jag menar liksom att kan man då stärka de individerna så att de visst får stå och liksom känna att de hatar motståndarlaget, men att de inte behöver gå och slå ner någon efteråt. Förstår du? Så är ju det bra. Då är det bättre att de ändå står där och känner så här i 90 minuter än att de går på krogen och slår ner någon. För det kan de ju också göra. Det är också att... jag menar, vi har någonstans en kultur i Sverige där vi gillar att supa när det är fest. Och när man super så är det mycket lättare att slåss. Särskilt lätt verkar det vara för män att slåss med lite alkohol i kroppen. Inte alla män, men ändå fler män än kvinnor. Och det händer när det är allsvensk fotbollspremiär, det händer när det är midsommarafton. Ja, en vanlig fredagkväll på krogen också. Alltså, det här problemet har ju inte bara till fotboll, utan det existerar överallt. Fotbollen måste självklart hantera det här problemet eftersom det begås i fotbollens namn på något sätt. Men vi måste också se att det finns på övriga delar av samhället också.
Ja, just det. Så det är inte så lätt att lösa bara med hjälp av fotbolls.
Nej, det tror jag inte. Det handlar ju om en väldigt djupt rotad kultur helt enkelt.
Ja, Det kan det göra. Men jag vill bara säga, när jag var i Belgrad och kollade på en fotbollsmatch där. Oj vad det smällde smällare och bengaler, och det var väldigt ilsket.
Mm.
Men vad häftigt det var alltså. Mm. Oj, oj, oj.
Jag tyckte det.
Ja.
Sist jag var på fotboll i Brasilien så fick... Det är 9 år sedan då, i och för sig, det var sist jag var i Brasilien. Då fick de efter matchen rulla ut en sån här lång tunnel. Liksom. Typ en sån här som brukar finnas på öppna förskolor och sånt som barnen kryper igenom, om du förstår vad jag menar. En lång sån fick de rulla ut från spelargången till mittcirkeln, så fick alla spelarna och domarna bara rusa in i den innan publiken stormade planen. Mm. Så var det varje match.
Ja, just det. Men det är så det blir då, man låtsas, om samhället tar över för mycket in i fotbollsplanen. Liksom.
Ja, precis.
Men det finns andra exempel på när verkligheten tar sig in i fotbollsleken.
Mm.
Jag tänker på liksom Alexander Gerns dömdes för misshandel sin fru, och vänsterbacken Malmö FF dömdes, vad var det, sexuellt utnyttjande, heter det så?
Mm, av
en 14-årig. Och det där var ju också en massa åsikter. Ska de få fortsätta spela eller ska de inte göra? Vad tyckte du om det?
Jag tyckte så här att, för det första så tycker jag som grundprincip att alla människor har rätt till en andra chans, att man inte kan dömas för all framtid för ett brott man har begått. Men för det andra så tycker jag inte att det är en mänsklig rättighet att få representera Sverige i det svenska landslaget. Jag tycker det är en väldig skillnad mellan att säga att nej, vi vill inte att den här personen ska representera Sverige, och mellan att säga att nej, vi vill inte att den här personen ska fortsätta utöva sitt yrke.
Mm-hmm. För det, så är klubb, någonstans, det är skillnad på klubblag och
landslag. Ja, jag tycker faktiskt det. Jag menar, det är klart att man inte kan utestänga människor från arbetsmarknaden för all framtid om de har begått ett brott. Så vidare är kanske inte pedofiler som jobbar i förskolan till exempel.
Nej, man får alltså byta jobb då helt enkelt.
Ja, lite så. Men så där tycker jag ändå att det
så är Alexander Gerndt, nej. Micke Albanos, ja.
Lite så. Men samtidigt så tror jag att MFF skulle ha varit tydligare med att markera utåt att de tyckte att det Albanos gjort var fel. Jag mötte så otroligt många människor, både liksom live och via mail och Twitter och så vidare, som överhuvudtaget inte såg problemet med det brott som Mikael Bornos hade begått. Som överhuvudtaget inte såg varför det var brottsligt.
Nej.
Utan som bara menade att vad fan, de gillar ju varandra, och så låg de med varandra och sen var det bra med det.
Det var bara ett år som skilde från att det skulle vara lagligt.
Ja, men precis. Samtidigt som var 7 års åldersskillnad. Och,
men nu är du inne på att det var mer moraliskt fel än lagligt fel då?
Nej. Mm. Det gör jag inte, men nej. Utan jag menar att det var ju lagligt fel av en anledning. Alltså han blev ju dömd av en anledning.
Mm.
Och det är ju för att vi någonstans som samhälle har bestämt att det här är fel. Jag tror att det var helt enkelt väldigt många som ville relativisera det här. Och som kanske hade mått bra av att läsa den förundersökningen och läsa lite mer om hur det faktiskt hade gått till.
Ja. Men jag känner folk som har slutat gå på Malmö FF:s matcher till exempel, eftersom Mikko spelar. Och jag förstår ju dem, men samtidigt tycker jag inte att det de gör på sin fritid ska ha att göra med vad de gör på planen.
Fast,
och det tycker jag gäller lite Alexander Gerndt också.
Ja, fast då måste ju också fotbollsspelarna, då kan de inte utnyttja sin ställning. För det var lite så det hade gått till, att han utnyttjade sin ställning som fotbollsspelare. Annars hade han ju taget inte kommit i kontakt med den här flickan. Jag menar, förstår du? Om vi inte ska bedöma det de gör på sin fritid i deras yrkesroll, så kan de inte heller utnyttja sin yrkesroll på sin fritid. Förstår vad jag menar?
Nej, så du menar om han i princip hade tagit droger så hade det inte varit en annan sak? Eller så hade det varit en annan sak?
Ja, kanske.
Eller tycker du att de är livegna? Liksom, att
nej, jag tycker inte de är livegna. Absolut
tillhör
inte.
Klubben alltid?
Nej, jag tycker inte att de är livegna. Men jag tycker att om man utnyttjar sin ställning som allsvensk fotbollsspelare till att ragga på små flickor. Då tycker jag nog att man får ta konsekvenserna med att det går ut över ens fotbollsspelande också. Faktiskt. Och sen så tror jag att om man tar droger så är det klart att det påverkar hur man presterar.
Men då gör man ju inte det i egenskap. Eller det får man inga fördelar för att man är tillhör ett lag.
Nej, det gör man
eller om man misshandlar sin fru eller vad som helst. Då har det ju inte med.
Nej, det har det ju inte. Men
om Zlatan hade gjort det, vad hade du sagt då? Problemet, för Alexander Gerndt var inga problem, för han var ju inte så duktig. Eller han var inte. Men om Zlatan hade kommit ut att han hade slagit sin fru, skulle vi förbjuda Zlatan att spela då?
Ja, det tycker jag. Ja, men jag, alltså det är så allvarliga brott, och jag tycker att det är viktigt också att fotbollförbundet att de tar sitt ansvar som förebilder och så vidare.
Men du menar att det vissa typer av brott ska, inte alla?
Mm.
För i Zlatans bok så står det ju att han hjälpte någon att stjäla jackor. Liksom.
Ja, precis. Absolut. Fast där menar jag också att man kan inte heller vara man kan ju inte heller dömas för alltid för saker man har gjort.
Nej.
Och det är mycket möjligt att Alexander Gärnt, jag tycker de här frågorna är jättesvåra. Jag tycker inte att det finns något enkelt svar på dem. Och det är möjligt att Gärnt skulle kanske haft bara en längre paus eller att det är lite svårt. Men han hade ju också, han hade ju också använt en boll för att misshandla sin fru. Så att det var ju också ja. Ja, jag vet inte. Det blir ju väldigt...
Han har använt en boll.
Ja, skjutit väldigt, väldigt hårt. Nej, på henne. Utöver massa andra saker då. Men, ja. Men det var, jag tror visserligen att det var en volleyboll och inte en fotboll. Men från nära håll liksom. Ja. Så att hon har fått stora blåmärken på benen och sånt.
Mm.
Men jag tycker att det är jättesvåra frågor. Men,
jo, men precis. Ja. Och då tycker jag, eller jag vet inte vad jag tycker. Men för nu har det ryktats också om någon U21 landslagsspelare som har sagt jävla neger till en polis.
Okej, det har jag missat.
Har du missat det? Ja. Jag tänkte du skulle veta vem det var.
Nej.
Och då tänkte jag, jättedumma människor som gör fel, dumma saker. Men kan vi inte bara dra gränsen för vad som händer vid planen?
Nej. Men däremot så tror jag att det är viktigt att man då kan hjälpa till att vad ska man säga, att utveckla de här människorna och så vidare. Alltså, jag blev förra året, det var ju då det här med Malbornas hände, och sen på hösten blev jag inbjuden att moderera ett seminarium som för att uppmärksamma internationella dagen mot mäns våld mot kvinnor, ett väldigt långt namn, som skulle hållas på Swedbankstadion i pressrummet där. Ja, och som skulle handla om idrotten just då. Och tänkte jag, ja men häftigt ändå att MFF är med och arrangerar det här och så vidare. Men det var ju knappt några representanter från MFF där överhuvudtaget. Definitivt ingen spelare. Och då visade sig sen att det hade inte spritts i organisationen, påstod de och så vidare. Och där tycker jag, då missar man ju ett uppenbart exempel. Jag säger att vi har jobbat så mycket med värderingar hela året. Mm. Och spelarna har varit ute och träffat sjuka barn på sjukhus. Ja, men hur mycket har det med liksom deras relationer till kvinnor att göra egentligen? Tänk om de hade suttit med och lyssnat på det här seminariet hela dagen, att det hade ingått i deras arbetsuppgifter. Alltså förstår du, det finns väldigt mycket också du kan göra som arbetsgivare. Om jag märker att en av mina medarbetare har stora problem med hur den personen ser på människor av en speciell härkomst eller av ett speciellt kön eller vad som helst, då är det någonting jag känner, jag måste hantera det på något sätt som arbetsgivare. Ja. Och där tycker jag också att fotbollsklubban har ett ansvar som arbetsgivare. Men det ansvaret är ju väldigt, och det ser man ju på många sätt, att det finns, jag menar, om en spelare skadar knät, då har man ju väldigt stor förståelse för att det tar tid att rehabilitera och så vidare. Om en spelare däremot har psykiska problem, alkoholist eller så, då kan man ju bryta kontraktet direkt.
Mm.
Det är olika typer av sjukdomar.
Det är sjukdomar, ja.
Ja, precis. Mm.
Men det skulle egentligen kunna falla inom det, menar du?
Nej, men jag menar att det är ett tecken på lite samma sak. Att arbetsgivaransvaret liksom bara sträcker sig till en viss gräns. Och att man har problem från idrottsrörelsen att ta i vissa saker, vissa typer av frågor. För att, oh nej, det här handlar ju inte bara om att sparka och springa. Och nej, hur ska vi då göra med det? Vem ska hantera det här och hur ska vi hantera det liksom? Lite mer så.
Mm, just det. Ah, ja, nej, men för så här tänker jag att om man tar med sig hur spelarna är som privata, då blir, jag tycker det är säkert jätteilla om massor av spelare i både landslag och alla klubblag jag hejar
på. Ja, men det kan man ju inte göra till hur långt som helst.
Nej.
Det är klart man inte kan göra det. Men så jag tycker ändå att det finns gränser när man slår sin fru.
Ja, just det. Man kan inte få göra vad som helst.
Nej.
Det är återigen de här gränserna som är lite svåra. Jag tycker det är intressant nu, Mikael Bonos, han som då, att det är nu motståndarklackarna som är de radikalaste feministerna i det här.
Mm. Visst är det?
Det är en del av de enda som tar upp problemet.
Det är det.
De som skriker fitta är de som är... Du, nu har vi suttit här ganska länge och pratat mest om herrfotboll. Jag tycker det är... Liksom, jag tycker också det är orättvist att killfotbollen får mer pengar och så vidare, mer publik. Och jag försöker heja på damlaget här i Malmö, men jag har liksom inte tid riktigt.
Mm.
Jag går redan på så himla mycket matcher. Är det det som är problemet?
Jag vet inte. Jag förstår inte riktigt vad
problemet är. Vem ska orka gå på alla matcher?
Nej, men det orkar man ju såklart inte, förutom vi som har betalt för det. Nej, men det är klart man får prioritera. Men jag vet inte riktigt vad problemet är heller. Jag tycker att det är jättekul att gå på Gamla IP och titta på FC Rosengård, och gör det gärna när jag är ledig. Även när jag jobbar såklart. Men
jag hörde någon som sa att nu kommer pengarna snart ta slut inom herrfotbollen, då kan de flyttas över till, eller kommer inte vara intressant att investera där längre. Så det kommer, men det är inget,
det är inget jag känner till. Faktiskt. Nej, det är verkligen inget jag känner. Jag tror tvärtom. Jag tror att, eller det är uppenbart att lågkonjunkturen har slagit ännu hårdare mot damfotbollen än mot herrfotbollen. De är ännu tuffare nu.
Så vad tror du om 10-15 år? Kommer det se likadant ut i
framtiden? Det vet jag väl inte. Men just här, konferenser och sponsorpengar är ju sånt som företag drar in på först när det börjar gå dåligt. Och det slår ju hårt mot alla idrottsföreningar. Men jag vet inte riktigt vad som är problemet. Jag tycker det är väldigt bra fotboll och väldigt roligt och underhållande. Så att det är mest att det är synd att folk inte upptäcker det för deras egen skull.
Ja, men det kanske folk gör.
Men om folk hade bränt bengaler och hade varit lite bättre stämning där, alltså om det hade varit mer folk och bättre drag runt om, så tror jag att det hade kunnat locka fler också.
Om det hade varit lite mer hotfull stämning så hade det...
Man vet aldrig.
Nej, vi kanske kan anlita. Men det är väl lite det som är problemet, att just de här galningarna, huliganerna, det är ju de som gör att det är kul att gå på match också. Så att vi behöver ju de våldsamma människorna.
Ja, men det är det jag menar. Folk tycker att det är roligt med det här runt omkring också.
Ja. Vi behöver idioterna. Hör ni det, du som lyssnar? Om du är idiot så vi både älskar dig och hatar dig samtidigt. När du fick jobba på Sydsvenskan så fick du många frågor om hur det var att vara tjej. Är det kul att vara tjej? Och så.
Mm.
Men då läste jag nu en gammal intervju att du skrev, eller att du sa då, att det har varit så traditionellt att män skrivit om sport på ett sätt som inte intresserar kvinnor. Så har det blivit en ond cirkel. Att du ville förändra det. Hur skriver man som en tjej?
Jag tror inte att man måste skriva som en tjej, och jag minns inte riktigt att jag har sagt det här, men det har jag säkert sagt. Men så här, jag tror att det där handlar...
Nej, men kan man skriva på ett sätt så att kvinnor blir mer intresserade?
Jag tror att man kan skriva på ett sätt så att folk som från början inte är idrottsintresserade blir intresserade av att läsa om sport. Och det tror jag ju att man gör väldigt mycket genom att ta in de här samhällsperspektiven, och att ta in mer allmänmänskliga värden och så vidare, att man inser att det här kan röra väldigt, väldigt mycket mer än bara det resultatet i just en enstaka match.
Fast det där vet du att det inte är sant.
Ja, men det tycker du. det håller inte jag med om.
Okej, ska vi ta exemplet nu senast som jag kommer ihåg. Vilken var senaste matchen jag såg? Jag såg inte den matchen, men Elfsborg spelade mot Malmö FF. Vi tar den som exempel.
Mm.
Malmö vann med 1-0. Vad har det fått för betydelse för staden Borås och staden Malmö?
Nej, men just det har säkert inte haft så stor betydelse.
Alltså hade jag rätt.
Men jag skulle säga... Men däremot så tror jag att man kan skriva om kvinnors idrottsutövande och om vissa frågor med ett feministiskt perspektiv på ett sätt som gör att kvinnor känner sig respekterade. Ett typexempel var ju när, jag vet inte om du minns, Caster Semenya, som är en sydafrikansk 800 meters löpare som, nu ska vi se, det var väl VM 2009 måste det ha varit.
Ja, självklart kommer jag.
I Berlin.
Ja.
Hur som helst, hon kom från ingenstans, tyckte man. Hon var 18 år gammal och spöade skiten ur alla sina konkurrenter. Och genast började ryktas och tisslas och tasslas om att hon inte var kvinna på riktigt. Jag tyckte det var uppenbart att det var för att hon inte... Jag menar, de flesta kort- och mellandistans kvinnliga löpare, de är ju väldigt så här... supersminkade, jättemycket långa naglar, mycket smycken, mycket pärlor i håret, häftiga flätor, alltså väldigt, väldigt mycket så att överdriva nästan de feminina sidorna och feminina attributen. Och jag gissar att det är någon slags reaktion på att de har liksom ganska maskulina kroppar i övrigt, väldigt, väldigt starka och muskulösa kroppar, så att man vill balansera det lite grann. Caster Semenya hade ju ingenting sånt överhuvudtaget. Hon spelade ju inte på femininitet alls,
nej.
Utan var bara precis som hon var. Vilket direkt gjorde att det började liksom, hon är man, började folk ropa. Liksom. Mm. Och hon ville inte ens ta något ärvarv i Berlin för att folk buade ut henne där inne på stadion. Och ingen ville applådera. Det var fruktansvärt att följa detta. då skrev jag väldigt mycket om det. Ur ett feministiskt perspektiv och liksom ur någon slags...
Att man får lov att se ut hur man vill.
Ja, men typ. Alltså det krävs ju inte att man skriver liksom revolutionerande åsikter heller, ärligt talat. Men bara tog det hela på allvar på något sätt. Och det är en sån typ exempel på en fråga där man märker att man har väldigt, väldigt mycket positiva reaktioner från kvinnor som liksom känner att men det är bra att någon tar det på allvar. Liksom och så. Och sen att överhuvudtaget, jag menar, nu var det här såklart ett extremt fall, men att överhuvudtaget ta kvinnors idrottande på allvar. Att inte kalla dem för tjejer och tjejer och tjejer hit och dit. Liksom, utan, och som det kunde vara för 10 år sedan, att det var väldigt mycket så här slentrianmässigt oengagerade för hans jobb och sånt. Att det får liksom inte existera. Vi tar alla idrottande på lika stort allvar. Sen får inte alla idrotter lika stort utrymme i tidningen. Men grundprincipen måste ändå vara att vi tar allt på samma allvar. Och jag menar, det låter ju som jätteenkla saker, men jag tror att det är superviktigt för en.
Men fortfarande är det väl ändå så att herridrotter kommer på första sidan och dam på en bit in. Men det kan inte det handlar om.
Ja, men oftast gör det. För det där handlar liksom om en balansgång där man måste väga samman. Jag menar, om det är 15 000 på MFFs match och 1500 på FC Rosengårds match, då är det ju uppenbart att det finns ett större allmänintresse för MFF, samtidigt som vi märker att det finns ett väldigt stort intresse för FC Rosengård som nog inte riktigt avspeglar sig i publiksiffrorna. Det märks liksom på läsareaktionerna och så vidare.
Ja, just det.
Kanske sådana som du som inte orkar gå på match men ändå vill veta hur det gick.
Precis.
Eller? Så det finns ju, men...
Jag gick på guldmatchen.
Ja, men, precis. Och det har ju också hänt att resultaten i MFFs matcher har varit helt ointressanta för att de har typ legat sjua med några omgångar kvar av Allsvenskan. Kan varken vinna eller ramla ur, spelar inte så stor roll. FC Rosengård som då var LBF i Malmö, spelar för guld. Ja, men då är det självklart att börja tidningen med FC Rosengård, med damerna.
Ja, okay.
Och ge dem några sidor och kanske bara MFF göra en sida på den matchen. Att man, då måste man ju, då måste ju nyhetsvärdet ändå överväga mot publiksiffrorna. Alltså förstår, så att det är en balansgång där hela tiden där man måste ta hänsyn till båda de sakerna.
Men du lutar dig fortfarande mot allmänintresset. Det är inte så att du försöker påverka allmänintresset genom att sätta
lappen. Jag tycker inte riktigt att det är vår uppgift. Det tycker jag inte. Men däremot så tycker jag att det är vår uppgift att nyhetsvärdera.
För jag läste om vi gått på till Helsingborgs IF då. De hade en tjejdag. Både i år och förra året, tror jag.
Okay.
Att de vill få fler tjejer att kolla på deras matcher. Känner till det.
Men att man får, är det något sånt där att man får gå gratis som tjej?
Nej, man fick få samla på Väla i det här köpcentrumet och dricka rosévin och sminka sig och gå och ha olika kurser. och få lite inredningstips. Och sen gå på fotboll.
Jag
tänkte bara ge ett litet tips om du vill ha det. Du åker till Brasilien på måndag. Då måste jag ändå fråga då, vem tror du vinner valet i höst?
Vem som vinner valet i höst? Det är inte vem som vinner fotbolls-VM alltså.
Det vet vi.
Jaså?
Det är Brasilien.
Brasilien. Ja, det hade varit väldigt, väldigt roligt i alla fall. Jag tror Tyskland är största utmanaren.
Okej, då vet jag vem du kommer heja på. Det är den som är i final. Jag är väldigt tacksam för det. Men du tackar för i alla fall för att du vill vara med i veckans intervju. Så himla, himla långt och dumt namn jag valt. Och också tacka dig som lyssnare. Vi kan väl ses på de sociala medierna någon gång. Vet du vilka de är?
Vilka de sociala medierna är? Twitter, Facebook,
exakt.
Instagram, lite sådana.
Jajamensan, på Facebook heter vi veckans viktigaste intervju. På Twitter Simon Svensson heter jag. Så tack också till Ansvorn Industries och verkligen till dig, Annika.
Tack.
Kramis.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.